I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Systerdöttrar blir gravida. Barn växer upp. Jag står stilla och ser på. Jag ser på när barndomsvännernas barn ett efter ett blir tonåringar. Jag ser på när nyare vänners barn börjar gå. På avstånd följer jag skolstarter och får veta det första ordet som ett barn har sagt. I alla nya sammanhang berättar andra först om sina barn. Vuxna barn, tonårsbarn, småbarn, barnbarn. Alltid berättar de om barnen. Och det är en värld jag inte har tillträde till. Det är en värld jag undrar om jag någonsin kommer att bli invigd i. Det är en värld jag ofta får veta att jag aldrig kommer att förstå förrän jag lever i den. Varför måste jag vara den som inte får ett barn?
Hej och välkomna, avsnitt 87 av podden Jag vill ha barn. Och idag är jag här med Emily Ljungberg. Hej!
Hej!
Det var alltså ur din bok Längtansresan.
Precis.
Som nu har funnits hur länge? Ett halvår typ? Nej, inte riktigt.
Den kom ut mitt i juli.
Du, för mina lyssnare som inte vet vem du är, kan inte du berätta lite om dig själv?
Emily Ljungberg heter jag. Jag är 47, snart 48. Och bor i Göteborg och i Ljungskile. Och jag har nog alltid velat ha barn. Så jag har 4 ganska mycket äldre systrar. Och de fick ju barn när jag blev moster första gången när jag var 7 år.
All right, så du är sladdis i din familj.
Mm. Så jag kommer från en väldigt fertil familj också då. Alla har minst 2 barn, mellan 4 var. Så jag liksom, ja, jag har nog bara alltid tänkt att det ska bli. Men sen har jag ju varit så mycket yngre så att jag kände väl inte någon brådska så egentligen.
Nej.
När jag var 31 så träffade jag den mannen som jag trodde skulle bli far till mina barn.
Mm.
Men han hade haft en väldigt svår uppväxt och var inte säker på att han ville ha barn överhuvudtaget.
Mm.
Så till slut då, efter 4 år så ställdes det på sin spets när jag sa att jag kunde kompromissa om allt utan barn.
Just det.
Och då valde han att lämna mig. Ja, då var det mycket tankar som snurrade i huvudet också om att försöka på egen hand. Eller,
ja.
Men sen landade jag väl någonstans i att jag nog ville göra det tillsammans med någon då. Och sen träffade jag min nuvarande man då när jag var 40.
Och han ville ha barn?
Ja, han ville ha barn och det visste jag från början. Men sen var inte han säker på att han ville ha barn med mig då.
Det här
det var en ganska strulig början på
det här är det som jag blir mest berörd av allt i bok. Eller när jag blir berörd av, jag kan knappt läsa den. För det är så, vi har så lika resor också. Så det blir så, jag tycker ju att jag har varit duktig på att sörja under tiden och sådär. Men det sitter ju kvar.
Ja.
Så när man läser någon annans resa som är så lik sin egen, då ja, det trycker på knappar kan man säga. Så att ni är igång direkt då, eller hur, liksom,
nej,
hur blev ni praktiska?
Det gjorde vi inte, utan någonstans så var det ju, han hade ett ganska struligt förhållande bakom sig som väl gjorde att han egentligen kanske inte var riktigt redo att träffa någon som spökade väldigt mycket i början. Så han tog väldigt lång tid på sig med allt kan man säga. Sen blev jag gravid spontant när jag var 42. För vi skyddade oss inte och jag frågade inte. Och han frågade inte heller.
Ja, det här blir också så berörd när jag läser boken. Ja. Det är så klassiskt att man bara...
Ja.
Det är så en förträngningsstrategi liksom, istället för att bara ha ett samtal om det.
Ja,
alltså kände så igen mig i... Och också det där med att det blir ju också då... Att man om man lever med barnlängtan lite på något oplanerat sätt hela tiden försöker.
Ja,
så varje månad blir ju den där jakten ändå.
Ja, liksom. Absolut. Och jag blev besviken varje månad bensen kom. Även om vi liksom egentligen inte försökte aktivt. Så.
Ja.
Men, ja. Och jag hade inte en tanke på att någonting kunde gå fel.
Nej.
Så när jag började blöda i vecka 8 så blev jag ju helt förkrossad verkligen.
Fy alltså.
Ja, och sen efter det då...
Man kan se hela boken inleds med det här.
Ja.
Berättelsen om det här.
Ja.
Graviditeten och missfallet.
Och det enda jag någonstans då, alltså det enda som höll mig uppe då var någonstans tanken på att jag hade blivit gravid en gång, jag kunde bli gravid, att jag kunde försöka igen.
Ah.
Och då ville inte han.
det är också någonting med det här att du skriver att han säger att han var tveksam till om du skulle bli en bra mamma.
Mm.
Är det hans ord eller din tolkning av
Nej,
hans
ord? Nej, det är hans ord. Men han har ju bett om ursäkt för de orden. Han fattade liksom inte hur hårt de satte sig hos mig.
Nej.
Eller då liksom. Och han önskar ju att han kunde ta tillbaka dem, säger han ju nu liksom.
Ja, då känner jag mig lite lugnare.
Ja, ja precis. Och det var väl det som han tyckte var svårast. Men han har ju varit fantastisk när det gäller boken liksom, och någonstans låtit vara min historia.
Mm.
Men just det just var svårt för honom liksom, för att han visste hur hårt det satte sig. Liksom.
I vilket sammanhang sa han detta?
Jag minns är att vi var ute på klipporna i Fiskebäck. Och liksom någonstans så var det väl då han ville liksom prata om vår relation och att han kände sig osäker. Och så vet jag inte, det var väl också då den här relationen som han hade tidigare hade ju varit, hon hade fått honom att tvivla väldigt mycket på sig själv. Så någonstans så blev det väl det tog han med sig in i vår relation liksom. Men det satte sig väldigt hårt hos mig.
Ja, det förstår jag verkligen.
Ja, liksom när han någonstans tvivlade på vår relation, då kände jag någonstans att han tvivlade på mig liksom. Alltså, det är klart att det skapade en ond spiral på något sätt. Jag kände mig värdelös för att min kropp inte kunde behålla ett barn. Och så kände jag mig ännu värdelösare då när han någonstans inte ville ha barn med mig plötsligt.
Mm.
Och inte trodde att jag skulle bli en bra mamma.
Mm.
Och jag kände mig så fruktansvärt maktlös. Liksom.
Mm.
Så till slut så blev det väl att jag sa att nu får vi gå och prata med någon. Annars så får vi gå isär. Liksom. Sen gick det väldigt fort efter det då.
Ja.
För då kände jag ju att vi hade tappat liksom 8 månader. Och jag
var 42. Ja,
liksom.
Precis.
Så en månad innan jag fyllde 43 så gjorde vi utredning på en privatklinik då.
Ja, för då hade ni också gått förbi alla möjligheter att få hjälp via landstinget och sådär.
Ja.
Vad hände då?
Då sa de till mig att men du har fertilitet som 37-åring, allting ser jättebra ut. Så.
Förlåt att jag skrattade, det är hemskt. Ja. Men alltså.
Och jag önskar ju då var jag som sagt, det var en månad innan jag fyllde 43. Mm. Jag önskar att någon redan då hade pratat med mig om kvalitet. Men det var ingen som sa någonting om det.
Okej, och då bestämde ni för att göra IVF där då på den kliniken.
Precis, och det fick väl ändå ganska bra resultat. Jag tror jag fick alltså 7 eller 8 befruktade och 4 eller 5
insättningar
som var bra liksom. Sen var det väl bara 1 eller 2 embryon som var tillräckligt bra då för att sätta tillbaka, och vi fick aldrig någonting till frysen eller så, men det var ändå liksom, vi blev hela tiden matade med att resultaten var väldigt bra för min ålder.
Det ser så fint ut.
Ja, precis. Första försöket funkade ju inte då, sen blev jag gravid på andra. Och då blir det varje plötsligt en helt annan sak än min första graviditet. Jag gick ju någonstans och inte väntade barnet, utan väntade missfall istället. För så jag var ju nervös varje gång jag gick på toaletten och trodde att det skulle komma blod. Och sen när vi kom till vecka 11, då började jag känna att men nu är snart de där kritiska veckorna över. Mm. Och började släppa ner axlarna lite grann, och vi berättade för Tobias mamma som vi bodde där uppe då. Och sen bara ett par dagar efter det så började det blöda igen. Och så försvann det. Och så tänkte jag att men det var kanske ingenting ändå. Det kanske bara var något.
Var de upplevelserna av missfallen liknande varandra? Liksom? Var det som att återupprepa?
Ja, fast andra gången var värre. För att det hade gått längre så var det värre både fysiskt och psykiskt på sätt och vis också. För att man någonstans hade gått med den här tyngden i alla de här veckorna. Liksom, och väntat sig det värsta. Och sen så när det väl inträffade liksom, så blev det ännu värre.
Mm.
Jag hade fruktansvärda smärtor. Eller det var ju också sådär någonstans. Jag är ju en sån person som har lärt mig på något sätt att man klagar inte liksom.
Nej.
Utan jag vet ihop och liksom tänkte
att det relaterar ungefär som också så mycket till när du skriver om att du har hög smärttröskel.
Ja, det var ungefär som förra gången liksom. För då gick det ändå relativt bra liksom. Och allting blödde ut på en vecka och liksom. Det är klart att det var jobbigt liksom. Och jag blödde mycket och sådär. Men nu, alltså det bara fullkomligen forsade ur mig, och vi åkte till gynakuten, men de gör ju ingenting liksom. Vi satt där i flera timmar och väntade, och sen så får man liksom bara men en ny tid efter en vecka ungefär. Och så sa de, kom tillbaka om du liksom, om du blöder igenom mer än en binda per timme liksom. Det gjorde jag inte då.
Den processen man behöver gå igenom vid ett missfall är ju så fruktansvärt jobbig. Och att också det, precis som du sa nu, inte riktigt finns någon någon vård för det. Eller det finns liksom inget mottagande. Man blir inte hållen någonstans. Nej, utan det är så här in- och ut-principen.
Ja. Mitt tredje missfall, det är efter boken slutar. Men då satt jag 12 timmar på inakuten innan någon läkare kom. För jag var inte prioriterad, för de visste redan att det var liksom... Ja, men eller i princip så vet de väl att är det ett missfall så är det inte så mycket att göra. Liksom.
Man borde få träffa en kurator. Och liksom. Ja. Alltså... Mm.
Efter mitt tredje missfall så sa jag, nu vill jag prata med någon.
För ja, fick du det
missfall. Då? Ja, då fick jag det. Men jag fick ju liksom någonstans be om det själv.
Hur ekonomiskt hade ni råd med de här behandlingarna? Eller hur gjorde ni
ja,
det?
Vi hade väl turen att ha ganska bra jobb båda två och ha en del sparpengar och så att, och sen fick vi lite hjälp av Tobias mamma också. Det, man trodde ju inte att man skulle landa på den slutsumman. Vi har lagt 800 000 på det här.
Det är ju helt galet. Ja,
för efter de fyra försöken så fick ju inte vi hjälp i Sverige längre, utan då sa de det var första gången jag hört talas om äggdonation. Då sa de att vi rekommenderar att ni vänder er utomlands och gör äggdonation.
Hur visste ni vart ni skulle vända er då? Och det här med äggdonation och...
Så här var det, att efter mitt andra missfall så började jag ju fundera på varför, eller jag tänkte inte heller då på att ja, men det kanske bara är att mina ägg är gamla och dåliga liksom. Mm. Utan jag började ju fundera på andra orsaker till, för jag hade läst att ett missfall är inte ovanligt, det kan hända alla. Men började det bli två eller tre så är det, då är det något annat som är fel.
Mm.
Och då började jag ju leta liksom, leta Google. Orsaker, ja. Precis. Ja. Och fick för mig att det hade med mitt immunförsvar att göra, vilket jag också i och för sig tror att, för det var ju... Ja, jag var i princip aldrig sjuk.
Mm.
Och så hade jag dessutom två autoimmuna sjukdomar, astma och hypotyreos. Och då började jag läsa på om det. Och då hamnade vi hos en klinik i Grekland. Då.
Men de svenska kliniken hade ändå varit med på hypotyreosen? Och
ja, för det var faktiskt också så att jag fick kortison av den svenska kliniken efter andra missfallet.
Mm.
För jag frågade, kan det ha någonting med mitt immunförsvar att göra?
Mm.
Och då var de väl ändå inte helt skeptiska till det, den läkaren som vi hade. Utan hon gav mig kortison.
Mm.
En väldigt låg dos i och för sig. Men... Mm.
För visst var det så att du fick en riktig hypotyreos, alltså ordentlig, innan du ens försökte bli gravid?
Ja, precis. Mm. Mm.
Alltså det är, för er som inte känner till det, sköldkörtel...
Underfunktion i sköldkörteln.
Underfunktion, så heter det.
Precis. Mm. Och det kan göra det svårare att bli gravid.
Hur visste du att du skulle vända dig till Grekland?
Ja, alltså det finns ju trådar på familjeliv som handlar om upprepade missfall förstås. Mm. Så jag hamnade där och då fanns det en tråd som heter vi som snart är gravida efter utredning i Aten eller någonting sånt.
Right. Ja. Och vad heter den kliniken i Grekland?
Life Clinic heter den.
Testade du andra och hade du relation med andra kliniker? Eller du
Nej,
bara,
det gjorde jag egentligen inte, utan han var
det,
den liksom. Första jag hörde av mig till faktiskt.
Mm.
Och så fick jag inget svar på mitt mejl och då ringde jag och då var det han, läkaren själv som svarade. För så funkar det där.
Ja, gud, det hade man ju bara blivit så glad för.
Ja. Och då kände jag, det kändes verkligen som att han lyssnade. Mm. Så då åkte jag ner i december 2015 och gjorde den här utredningen och gjorde också en hysteroskopi i Grekland själv.
Mm.
Också då var första det sövd, gången jag blev sövd, precis. Ja. Mm. Ja. Mm. Men det gick bra.
Ja.
Och de hittade inga fel i livmodern och det var väl ändå skönt liksom, att någonstans kunna utesluta det. Det är väl lite sådär, det blir också att man vill utesluta en pusselbit i taget på något sätt.
Ja. Så vad kom han fram till då? Vad trodde han var liksom din grej eller vad man nu ska säga?
Jag hade ju för högt TNF-alfa. Det är någon, alltså de tar de här blodproverna och skickar dem till USA till en klinik där som analyserar dem. Och sen får man tillbaka svaren. Men så det tydde ju då på att jag har ett för starkt immunförsvar. Alltså normalt sett ska ju immunförsvaret sjunka när man blir gravid. För att kroppen ska tillåta liksom de andra generna, mannens gener liksom, och fästa. Men då reagerar liksom mitt immunförsvar väldigt starkt. Och,
just det.
Ja.
Men så blev hans konklusion då, eller vad man ska säga, att du kunde använda dina egna ägg? Eller?
Ja. Ja, det tyckte han ändå att jag hade haft så pass bra resultat så att jag kunde testa med det. Men då hade han ju någon tanke då på att vi skulle göra några äggplock och samla på oss. Så vi hade i alla fall två bra embryon som vi kunde sätta tillbaka.
Gör de gentester också där i Grekland?
Ja, det kan de göra också. Ja. Precis. Mm, så det var ju ett alternativ också.
Mm.
Men vi kom aldrig så långt. För då gjorde en IVF den sista IVF:en i Sverige, då hade jag immunsupport ifrån honom, så då tog jag såna här intralipiddropp och fick högre doser kortison och olika blodförtunnande.
Mm.
Men det funkade inte det försöket heller, och då sa de i Sverige att de inte kunde hjälpa mig längre.
Just så.
Men då tyckte han fortfarande att ja, men det var värt att försöka lite till med mina ägg då.
Mm.
Men att jag kanske fick se det liksom på att det skulle ta några månader då att samla på oss de här liksom embryon för att göra ett sista återförande.
Mm.
Men då började det strula. Då fick jag plötsligt inte lika bra resultat som jag hade fått innan.
Mm.
Utan,
så det var som att åldern kickade in ett varv
precis,
till.
Precis, ja. Mm. Och kanske också att vi hade kört alltså 4 IVF på ganska kort tid och liksom pressat kroppen väldigt hårt. Liksom.
Ja.
Men för då blev det plötsligt sådär att jag bara fick liksom, från att ha fått 8-9 ägg som såg bra ut, så blev det liksom bara 2 eller 3. Och
mm.
Vi gjorde ett första äggblock och då fick vi bara ut 1 embryo. Liksom.
Alltså hur många gånger åkte du fram och tillbaka till Santén?
Ja, jag har nästan tappat räkningen, men det var väl i alla fall 5-6 gånger.
Var du öppen då med liksom jobb och närhet och sådär? Eller var du på semester? Liksom, eller hur?
Mm. Alltså jag var nog sjukskriven i början där faktiskt. För jag blev det efter mitt andra missfall. För vi hade också ganska strulig arbetsplats. Mm. Med för hög arbetsbelastning. Och sen hade jag inte berättat då. För jag hade, när jag började där så hade jag bara en tillfällig anställning.
Mm.
Och då ville jag inte berätta, för jag var rädd att någonstans de inte skulle våga satsa på mig. Eftersom hon snart blir gravid och försvinner. Ja.
Mm.
Ja. Men så min första sjukskrivning då som var... Egentligen på början på 2016. Mm, det var nog när vi började harva i Grekland. Precis. Mm. Då var det ingen som visste.
Men du, när familj och så visste?
Ja, jag berättade för min familj efter mitt enda missfall.
Mm. Njöt ni någonsin av någon av resorna till Aten? Eller är det bara så här...
Nej.
Nej.
Inte så mycket faktiskt.
Nej.
Vi gjorde ju en del av de där sakerna som vi åkte till Akropolis. Då när Tobias var nog bara med 2 gånger tror jag då, under den perioden. Han var ju tvungen att åka ner och lämna sina spermier. Och, men nej, jag mådde inte särskilt bra den tiden heller. Jag njöt nog inte så mycket då.
Nej.
Nej.
Då hamnade ni i något beslut om att gå över till äggdonation eller?
Ja, egentligen hade jag väl börjat tänka på det då. För när kliniken i Sverige sa det, så hade ju det någonstans börjat sätta igång tankar kring det. Men jag var ju inte alls där då.
Nej.
Och min pappa gick bort ganska i samma veva också, och jag hade någon sorts önskan om att få se honom i mina barn liksom, och jag var inte alls redo att ge upp mina gener.
Mm.
Så därför körde vi också på, men sen när det då började strula och det var en massa liksom avbrutna stimuleringar, ja, äggplock som misslyckades. Jag började få en massa tomma folliklar, som vi gjorde äggplock och det såg jättebra ut innan liksom, med 9 folliklar, så och så blev det bara det. 1 ägg ut liksom. Mm. Då började jag känna att jag orkar inte det här mer. Liksom.
Mm.
Utan det får nog bli äggdonation.
Mm.
Men då hade vi ju 1 embryo i frysen. Och jag ville så himla gärna ha 1 till, så jag kunde sätta tillbaka 2 då.
Mm.
Och göra 1 sista försök.
Mm.
Och det gjorde vi också. Efter
ett sista försök nästan. Med egna ägg alltså. Då.
Ja, precis. Ja. Och till slut så fick vi då de här 2 embryorna. Men det blev ju ingenting då. Och då, alltså jag orkade knappt bli besviken. För jag hade ju någonstans redan ställt in mig på att det här går inte. Liksom, utan vi måste... Det ska vi få barn, så får det bli äggdonation.
Mm.
Men då hade jag resten börjat få problem med min slemhinna. Så innan vi, alltså när vi väl hade de där 2 sista embryona, så försökte vi bygga upp slemhinnan flera gånger och den blev liksom inte tillräckligt tjock.
Mm.
Så vi fick avbryta dessutom det då.
Mm. Och vad beror det på, vet man det?
Nej.
Nej.
Han hade någon teori om att det också berodde på immunförsvaret eller på att min liksom, kropp var så låst på något sätt då.
Mm.
Men jag vet faktiskt inte. Eller om det bara är...
Var är vi nu i tid? Hur gammal är du nu? Och var är
det här var 2017. Så då var jag ju då 45. Jag tror det är
men
nästan
du, hur
45
gjorde du då för att kunna acceptera äggdonator? Vet du det så här i efterhand?
Det var nog en, liksom, en långsam process. Och jag kommer ihåg att när jag hade satt tillbaka de 2 sista av mina embryon. Då kom väldigt mycket liksom av de här... Alltså jag såg mig och Tobias bredvid varandra när vi tog borsta tänderna liksom i spegeln. Och då började liksom, då kom någonstans den här sorgen över att...
Mm.
För att jag någonstans... Jag hade liksom redan räknat ut det försöket och tänkt... Nej, men det blir ingenting liksom.
Mm.
Och jag minns också att jag såg en dokumentär, ett TED-talk som handlade om hur barn ser på spermadonatorer.
Mm-hmm.
Som var fantastiskt fint faktiskt, för att det var de skulle
vilket
det var
tips, det här ja, jag har hört om.
Det var en psykolog då som bad barnen då att de skulle rita upp ett träd och så skulle de placera sin familj i det trädet. Och det var ju många som liksom, ja, men de började med sin mamma och kanske sin pappa och sin morfar och någon satte sin hund i trädet och sådär. Mm. Och det var ingen som satte spermadonatorn i trädet. Alla visste ju då att de var, hade kommit till på det sättet.
Mm.
Och sen när psykologen frågade då, då var det någon som kanske satte spermadonatorn i stammen av trädet liksom.
Mm. Men, det var fint! Ja,
och det är liksom någonstans, det fick mig att acceptera på något sätt.
Aha.
Att ja, men det är nog okej ändå. Eller så, det är inte... Donatorn är inte så viktig liksom.
Nej. Blev det då när du väl hade landat i det? Var det en svår process för Tobias också? Eller?
Nej, jag Nej. Tror inte det egentligen. Nej. Däremot så sa han ju att han hade haft svårare för om vi hade behövt göra
en dubbeldonation.
Eller dubbeldonation alltså
att det hade varit hans
för att han någonstans känner att eller lite, men det var väl också att jag hade läst på om epigenetik och liksom någonstans lite hur jag som bärare av barnet påverkar och sådär. Och då tyckte han att om det liksom inte var hans spermier så skulle han vara mycket längre ifrån det liksom.
Var du liksom pepp då? Blev det så här, nu tar vi nya tag och det var roligt?
Ja, eller jo, roligt, men... ja men lite liksom. Jag kände nog ändå nytt hopp liksom. Ja. För att allting hade gått åt skogen så himla länge liksom. Ja. Och så visste jag ju ändå att det är så otroligt mycket större chanser att lyckas med äggdonation.
Och var är vi nu då i tid? 2017?
Ja, slutet på 2017 någonting. Då gjordes äggprov på donatorn.
Mm. Får man vara med och välja donator? Får man veta vem det är?
I Grekland så är ju alla donatorer anonyma.
Mm.
Men man kan ju få en del information. Sen frågade ju alltså, han frågade ju mig vad jag var ute efter liksom. Och jag hade någonstans ganska tidigt bestämt mig för att jag bryr mig inte om hur personen ser ut.
Nej.
För barnen kommer ändå inte se ut som mig. Liksom.
Ja.
Så det var inte viktigt för mig.
Nej.
Utan jag sa någonstans att det viktiga för mig är att det är en bra person. Och liksom, ja. Sen var ju han, läkaren själv, mer upptagen med att det skulle vara en...
Att
det skulle vara likt mig, liksom, att det skulle vara en lång och smal tjej.
Men det här var alltså då doktor D, kan du ha någon för det?
Precis,
som har liksom den här egna kliniken. Mm. Han letade även äggdonatorer själv.
Ja, precis. Så många tror jag donatorer har väl liksom någon personlig relation till honom. Eller,
gud, vilken personlig service alltså, på något sätt. Okej, okay, så han hittade någon som han tyckte var lämplig.
Precis, och då när jag frågade så fick jag ju veta lite liksom, med ålder och längd och hårfärg och lite hur de var som person också.
Mm. Och sen så gjorde ni, hur funkar det då? Då gör man ett plock och så befruktar man med Tobias och spermier som en vanlig IVF och så ser man hur många det blir. Liksom.
Ja, och sen så eftersom jag hade haft de här problemen slem innan så valde vi att inte göra något, liksom, överföring i den cykeln utan vi fryste de embryona som blev.
Mm.
Och då fick vi 4 embryon.
Mm. Det måste ju känns hoppfullt ändå.
Ja, men det gjorde det absolut.
Mm.
Men sen fortsatte ju de här problemen med min slemhinna då.
Mm.
Så det var ju, vi gjorde flera försök att bygga upp den och fick avbryta. För han tyckte inte att den var tillräckligt bra. Och det var ju också, du vet ju också hur svårt det är att få hjälp privat i Sverige.
Ja.
Och få hjälp med ultraljud och göra ultraljud på slemhinnan. Och jag har också lärt mig att det är väldigt stor skillnad på vilken läkare det är som gör det och vilken utrustning de har. För det kunde ju också vara så i något försök så hade de, ja men den är 7 mm, yes nu har det vänt. Och sen så gick jag till en annan gynekolog som jag fick tid hos veckan efter och då var den plötsligt tunnare igen då. Och då berodde det på att hon hade bättre utrustning då och kunde se.
Just
så det var ju, ja.
Mm.
Så till slut så fick vi stimulera med IVF-mediciner för att försöka få slemhinnan bättre. Och det hjälpte väl något då.
Mm.
Så vi kunde göra första återförandet då.
Mm.
Och där slutar boken.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Där slutar boken.
Ja, för någonstans var det viktigt för mig att boken... Jag har ju läst en del andra böcker på samma tema. Ja. Och de flesta slutar ju med barn. Antingen med äggdonation eller adoption. Eller, och alla historier i verkligheten slutar inte så.
Nej.
Så någonstans för mig var det viktigt att boken inte slutade med barn.
Utan... Du, hur kom du på att du skulle skriva en bok?
Ja, jag hade ju... I takt med att jag blev mer och mer öppen med min berättelse... De första 2 åren var det ju ingen som visste.
Mm.
Alltså inte förrän efter mitt andra missfall berättade jag ens för min mamma. Liksom.
Mm. Gud vad tufft alltså.
Ja.
Kan du se efterhand att det hade varit enklare för dig om du hade berättat?
Absolut.
Ja, det tycker jag bara vi skickar med till lyssnarna.
Ja.
Berätta så tidigt som ni ens sök stöd genom att vara öppna.
Mm. Mm.
Okej, fortsätt. När du
jo, men då hade jag hade en blogg sen tidigare som jag startade då när mitt förra förhållande kraschade. Och då började jag skriva lite grann på den. Först ganska kryptiskt för att folk inte visste liksom. Men sen blev det väl då när jag ställdes inför olika situationer liksom, som någonstans gjorde min barnlöshet väldigt uppenbar.
Mm.
Så skrev jag av mig på bloggen.
Mm.
Sen gick jag en skrivarkurs... 2016.
Hade du liksom vad jobbade du någonstans? Var du författare eller skribent eller?
Nej, jag jobbade med marknadsföring så jag skrev ju en del i mitt jobb också, men
vad hade du författardrömmar innan?
Jag har alltid skrivit mycket och gått skrivarkurser tidigare och sådär också och väl men tänkt att jag kanske någon dag ska skriva någon bok, men det har ju aldrig blivit liksom.
Mm.
Ja, jag har aldrig kommit till skott liksom. Jag har skrivit kortare texter och sådär Men sen gick jag den här skrivarkursen och så insåg jag att jag har redan skrivit ganska mycket om det här.
Ja, du kanske har faktiskt liksom kan redan bli en bok det här.
Ja. Ja. Så då började jag liksom någonstans att samla ihop de texterna som jag hade.
Mm.
Och så fylla på mig.
Var någonstans i processen var du då när du började skriva boken?
Det var ju, det måste ju varit någonstans, det var sommaren 2016 tror jag. Så det var, då höll vi kanske på med tredje, fjärde IVF på kalenderska.
Hur långt det tog det med boken?
Det tog nog ganska precis 3 år från att jag började skriva tills den kom ut i tryck.
Ja, men och tills den var klar då? För det är ju en lång process med att liksom hitta förlag och sådär. Eller hade du med dig det i ryggen från början? Nej, du skrev först.
Men jag hade hon som var lärare på skrivarkursen. Hon hade gett ut en bok själv och hon blev min redaktör. Så hon var ett väldigt bra stöd och liksom också... i hela processen.
Mm.
Och sen när man tror att man är färdig eller liksom när jag kände mig färdig med manuset och skickade in det till förlag. Efter det så är det ju fler bearbetningar av boken flera stycken och redaktör ska gå igenom det och en korrekturläsare ska gå igenom det. Och...
Hur känner du nu? Är du liksom stolt över boken?
Ja, men det är
jag. Absolut. Jag tänkte ju säga att det ska du vara.
Ja. Ja.
Det är ju så bra att du har skrivit den. Så boken slutar när ni precis har gjort första äggdonationsinsättningen.
Precis.
Med något form av hopp om att det ska gå.
Ja, den slutar någonstans med hoppet om att, ett starkare hopp då, eftersom vi har det liksom första äggdonationsförsöket.
Mm.
Att det faktiskt fortfarande, att det kan bli barn.
Mm.
Men någonstans i all den här tiden som hade gått så hade vi någonstans också landat i och börja acceptera ett liv utan barn.
Ja, för det var det jag tänkte komma till. Men, om boken slutar där, men när du är färdig med boken, var är du själv då i resan?
Ja, då hade vi, eller någonstans så hade vi börjat acceptera att det faktiskt kan bli ett bra liv även utan barn.
Mm.
Och någonstans så hade väl också allting börjat tära så mycket på oss. Alltså det hade börjat, lite grann som vi sa, att det känns som att ens liv är kidnappat och allting handlar om, och vi hade ju också kört på utan paus liksom i nästan 5 år.
Mm. 5 år?
Ja, så att allting liksom handlade bara... Alltså det är ju fruktansvärt svårt att planera och allting handlar bara om ens nästa menscykel och var man är någonstans och nästa försök. Och vi kommer liksom aldrig... Jag kommer ihåg att jag var avundsjuk på alla som fick ruva liksom, för vi kom ju aldrig ens till insättning liksom, för att jag hade sådana problem med min slemhinna.
Nu är vi alltså på våren 2019. Mm. Boken är färdig och då har du hunnit gå 1 år till efter där boken Precis. Slutade.
Mm.
Och då har ni använt de här fyra.
Ja, jag blev gravid på det försöket.
Och då fick du ditt tredje missfall.
Då fick jag mitt tredje missfall. Men jag var någonstans inställd på det från början. För HCG, man tar ju HCG-blodprov då. Liksom, och det var väldigt lågt från början. Och sen till andra, när man testade igen så hade det inte stigit riktigt som det skulle. Mm. Sen började det i och för sig stiga som det skulle. Och då började man få upp lite hopp så, men... Men jag
var det så igen
liksom
då att du gick och väntade på missfall?
Ja, det gjorde
missfall.
Jag. Men jag var inte lika, det var inte lika tufft heller.
För du hade på något sätt börjat acceptera ett liv utan barn? Typ.
Ja, det var nog både det och sen så också att jag någonstans inte riktigt trodde på den här graviditeten från början. Då, eftersom det var, tecknen var liksom inte så bra.
Mm.
Så när det HCG sen avstannade då i vecka 7 tror jag, så var jag inte så förvånad. Utan.
Mm. Och sen så gör ni några insättningar till som inte lyckas.
Ja, precis. Vi hade ju 2 embryon kvar i frysen och då satte vi tillbaka dem ett par månader efter. Men det funkade inte. Och då kände Tobias att jag vet faktiskt inte om jag orkar mer.
Nej.
Och jag kommer ihåg att jag fick lite panik av det liksom, för jag kände mig ändå inte helt färdig. Liksom.
Nej. Jag tror, blir man någonsin?
Nej, blir man någonsin det? Liksom, jag, den här kuratorn som jag går hos på Sahlgrenska, hon brukar ju säga att det är som en enarmad bandit där man lägger i liksom en peng till och en peng till och sen så får man en liten vinst som kanske är en graviditet och ett tidigt missfall och så tänker man att ja, då blir man sporrad och försöker lite till liksom, för snart kommer vinsten. Liksom. Mm. Och det är jättesvårt att veta när man ska sluta. Jag och så har man investerat så mycket. Liksom, så
att, min läkare säger också att det här med det är så lätt att förstå hur en förälder gör vad som allt för sitt barn. Mm. Och hon menar ju på att vi kvinnor som gör de här processerna får föräldrar liksom, ett förhållande till processen.
Ja.
Alltså vi gör allt för att fortsätta försöka. Liksom. Mm.
Jo, men så är det.
Och jag tycker det finns någon logik i det. Ja. Att man, det man kan typ inte sluta själv.
Nej.
Liksom.
Och det som
brukar du få frågan så här, när är det dags att ge upp?
Ja, men det...
Hur tänker du då?
Jag tänker att det måste någonstans vara upp till var och en att bestämma var den gränsen går. Och vi hamnade ju där, vid den gränsen.
Mm.
Där vi kände att snart priset inte värt längre del. Så hade vi inte några... Alltså, som sagt, som jag sa, vi har lagt 800 000 totalt. Mm. Vi hade inte mer pengar. Vi kände att nu får vi börja... För sista försöket fick vi låna pengar på lägenheten liksom.
Så att ni gjorde ändå ett försök till?
Ja, det gjorde vi.
Med en ny äggdonator då?
Ja, vi bestämde oss för att ta en paus över sommaren. Och jag tror att det var väldigt bra.
Älskar paus över sommaren.
Ja, men det var nog väldigt bra för oss båda två. För sen, sen efter det så tyckte Tobias också att det var okej. Och att vi skulle göra ett försök till med en ny donator då.
Mm.
För man vet ju inte heller om det. Ja, men det kanske var. Den donatorn var det som 32. Så hon var väl liksom lite i äldsta
på
laget tyckte jag.
Då.
Ja, så då gjorde vi, då hittade han en ny donator och så gjordes det ytterligare ett äggplock då på den donatorn. Och så fick vi 2 bra embryon och 1 lite sämre.
Så då åkte du igen, när då?
Då var det, jag hade precis haft releasefest för boken och satt igång då, eller då hade jag fått mens lite innan releasefesten och det var en jättestor releasefest med typ 100 pers som kom och så jag höll på med det här och så skulle jag mitt i det här då, för jag har ju fortfarande tagit sån här intralipiddropp då, och då skulle jag försöka arrangera med det liksom mitt i, innan jag kommer ihåg att jag åkte, satt mig i bilen, för jag som tur var så fick jag hjälp av en pensionerad sjuksköterska att göra det. Men jag satt mig i bilen och åkte upp till Ljungskile precis innan festen, kom jag ihåg. Och jag kommer ihåg att jag skämtade lite om det på festen, att jag kunde ju sitta här på scenen då, när jag blev intervjuad om boken. Jag kan sitta här på scenen med ett dropp, så blir det ännu mer realistiskt liksom.
Men så då var du ändå... Då var du ändå liksom öppen med att du skulle få göra ett försök till.
Ja, det var jag. Eftersom jag hade släppt boken och sådär, så har jag liksom varit helt öppen med det här försöket. Mm. Jag var också någonstans, ja, men någonstans var jag på ett annat ställe för att vi någonstans hade accepterat att det, ja, men det blir nog ingenting liksom.
Och
det
här blir är ju okay, våra processer också väldigt lika. Ja. När jag gjorde min dubbeldonation så var det så otroligt positivt. För att det var så okej för mig om det inte skulle gå.
Ja.
Och lite samma känns det som. Det är ju också lätt att vara efterklok. Mm. Men jag upplevde att jag var så. Och upplever det från dig också.
Ja, så jag tror faktiskt att det var dagen efter releasefesten som jag satte mig på flyg ner till Aten.
Är det sant?
Och den resan kunde jag faktiskt ändå njuta av. Jag kommer ihåg att jag satt liksom på, jag bodde på något ganska fint hotell där som hade takterrass och satt där vid poolen och jag satt där och drack lite rosévin för mig själv och liksom, Det var en helt annan resa.
Och då stoppade doktor D in två embryon.
Ja, fast jag var så fokuserad på att han pratade hela tiden om att vi hade två bra embryon kvar. Och jag hade liksom någonstans lite räknat bort det där som inte var riktigt lika bra då. Uh-huh. Så jag visste knappt att han satte tillbaka två embryon, men det gjorde han.
Ja. Och nu är du gravid.
Ja, med tvillingar.
Och det är så jäkla... Ja, nu får jag gå och se och börja gråta och allt möjligt. Alltså för egentligen tanken med att du skulle vara gäst här var ju för att du skulle vara en av dem som på något sätt hade accepterat ett liv utan barn.
Precis.
Och nu är du ändå gravid.
Ja.
Så det blir ju, kära lyssnare, den här om när man ska ge upp. Kanske aldrig.
Nej.
På något sätt.
Jag minns ju verkligen också att jag, när jag väl hade bestämt mig för att ge upp, vilket jag egentligen hade gjort då, men... Och, ja, det var ju en massa strul med slemhinnan igen som sagt, som gjorde att vi aldrig kom till det här återförandet liksom, innan jag fick testa en ny behandling för slemhinnan som är väldigt experimentell. men jag minns att då började jag tycka att det var så jobbigt när folk sa ge inte upp, det kommer att gå.
Ja, just det. Det är faktiskt sant. Man ska inte hålla på att säga så heller.
Nej, för då hade jag någonstans landat i att ja, men det är okej att ge upp. Det är faktiskt, vi har gjort allt vi har kunnat liksom.
Verkligen.
Och det blev ingenting liksom.
Mm.
Så jag minns att jag var väldigt irriterad på det liksom, i olika trådar och sådär, när folk skrev det liksom.
Det är också så lätt att vara förälder och säga ge inte upp.
Nej, precis.
Alltså, jag tycker man i alla fall, oavsett var man är, om man känner, om man har kommit till skedet att man börjar fråga sig själv när ska man ge upp, då ska man i alla fall, tycker jag, göra den emotionella processen, alltså öppna dörren till ett liv utan barn. För det är ju ingenting man gör på 5 minuter liksom.
Nej.
Nu lever det 2 små liv där inne. Jag ska säga också till lyssnarna att vill ni följa detta så kan man göra det på Emelies Instagram.
Ljungberg_Emily.
Det tycker jag ni ska göra.
Ja.
Och när är det då beräknat att du blir mamma?
Ja, det är 21 maj, men sen fick jag reda på igår att när ni är tvillingar så sätter de igång en senast vecka 38, så det blir väl i början av maj då.
Vilken vecka är du i nu då?
Vecka 17.
Och när gör du det här stora ultraljudet?
Dagen för julafton.
Och vad bra att du får göra det innan.
Ja, det känns i alla fall väldigt bra.
Skönt tycker jag. Det händer, eller det gör det kanske inte för alla, men för mig blev det liksom någon så här reality efter det där.
Ja, men jag hoppas det lite grann, för jag har ju haft lite svårt att faktiskt glädja mig.
Tror du på det här nu eller?
Nej, inte helt.
Du går och väntar på nästa missfall.
Alla säger ju att man har mycket mer symptom när man har tvillingar, men jag har ju verkligen inte haft några symptom alls. Så ni som går där ute och ruvar och försöker och inte har några symptom, det behöver inte betyda någonting.
Nej.
Jag har inte mått illa för 5 öre. Nu syns det ju på min mage.
Alltså,
det
är verkligen det gör det ju.
Ja. Det är det enda liksom. Men jag har verkligen inte...
Det där tycker jag också är en sån fråga som igen påminner mig om att man inte ska hålla på och jämföra så mycket. Det är så otroligt individuellt.
Ja. Någonstans tror jag att när man bär med sig den här historiken så förväntar man sig hela tiden att allting ska gå fel, för det har gjort det innan. Och det gör jag nog fortfarande lite grann. Och det gör ju att det är inte så att jag går omkring och oroar mig hela tiden, men jag har ändå svårt att liksom släppa in glädjen på något sätt. Och så när andra förväntar sig att man ska vara så här sprudlande glad, så blir det nästan ännu jobbigare.
Jag upplever ju här, vi har ju pratat om det här i podden förut, och jag upplever också det jättemycket med de klienter som går i terapi hos mig, att man har under många år tänkt liksom, bara jag får det där plusset. Och så kommer plusset och så tänker man, bara jag får komma förbi vecka 12. Och sen tänker man, bara jag får göra rutinultraljudet. Bara barnet föds friskt. Liksom. Men det som jag brukar säga då är att det, för att orka med de här processerna, så har man liksom utvecklat en del i sig själv. Jag jobbar med en teori som heter psykosyntesteorin, och då pratar man om delpersonligheter. Och då har man på något sätt utvecklat någon form av kämpe eller någon liksom stark person som ska klara alla de här behandlingarna. Och den personen försvinner ju inte.
Nej.
Utan tvärtom har ju den tagit över ens liv. Så den letar ju liksom efter saker att fortsätta kämpa för. Jag känner igen det fortfarande. Att jag liksom, istället för att njuta, så är det, okej, vad är nästa grej jag måste ta mig an liksom, som jag måste ha den här energin in i och som jag måste liksom pressa mig igenom. Det ligger liksom mycket närmare till hands än att njuta. Så, ja. Så jag tycker, om du kan, försök vara väldigt snäll mot dig själv.
Ja, det vet jag att du brukar prata mycket om också. Det brukar jag försöka tänka mycket på också. Mm. För det är så mycket, jag tänker också i hela den här processen innan med allting man provar. Liksom. Jag har ju alltså jag har nog ätit vartenda kosttillskott som, liksom, som det har skrivits om någonstans. Liksom. Och jag ett tag slutade jag med både gluten och socker och mjölkprodukter. Och liksom, någonstans är man så hård mot sig själv. Liksom. Mm. Och så liksom, de här skuldkänslorna gör ju bara allting ännu värre.
Ja,
liksom.
Den där akupunkturupplevelsen ja, i början av boken är ju så att man får rysningar. Ja. Liksom, som du vill också ha ärr från.
Ja, precis. Ja.
Mm. Så att du kommer alltid vara påminn om det. Mm. Men det kanske är dags nu att skicka den här kämpar Emily på semester.
Ja.
Och liksom odla, njutar Emily lite grann.
Mm. Att vara snäll mot sig själv ligger också i att inte liksom ha dåligt samvete eller alltså känna sig dum för att man inte känner som man det förväntas eller som inte jag gör nu då. Eller för att man till exempel känner sig avundsjuk. Jag har varit otroligt avundsjuk under de här åren. Liksom. Mm. Men någonstans har jag nu börjat liksom se på avundsjukan med andra ögon också. Att det är någonstans ett symptom på en brist, alltså på någonting som fattas mig. Liksom. Det har egentligen ingenting med eller objektet för avundsjukan att göra. Liksom. Utan det har med mig att göra. Och det är klart att det är svårt att glädjas för andra när man själv är mitt inne i en jättestor sorg. Liksom.
Såklart.
Det, ja.
Alltså men då, leva med ofrivillig barnlöshet och barnlängtan är att leva i kris.
Ja. Mm. En utdragen livskris som många liksom inte förstår hur... Alltså det som kan pågå i många år. Liksom.
Ja, det är ju helt... Det är därför det är så bra att du har skrivit den här boken.
Ja.
Att jag har den här podden och en massa andra människor som är öppna med sina processer eftersom det här är saker som vi behöver prata om. Du skrev också så fint i den boken jag fick, så skrev du till mig så här: vad längtar du efter? Mm. Alltså att kontentan av din bok lite är att man ska tänka på eller liksom fundera över vad man längtar efter.
Mm.
Och det var så intressant när jag, för du hade skrivit så här, du med stora bokstäver och då tänkte jag vad längtar efter och jag, hela mitt liv har ju även innan barnlängtan drivits av längtan jättemycket men just nu så gör det ju inte det för mig för att det är ju som att jag har fått allt jag längtat efter, dels att jag ju har blivit mamma får jag nypa mig i armen varje dag fortfarande och sen även har jag ju gjort förändringar yrkesmässigt och liksom landat där jag vill vara och sådär.
Den
också ja.
För det gick man väl, eller det gick i alla fall jag längtade efter många år när jag var singel då innan jag började försöka. Så var det en relation jag längtade efter.
Det är verkligen, alltså det är som att jag har glömt det också.
Ja.
Men så det är få perioder i mitt liv som har varit så lite längtan som just nu. Men så tänkte jag ändå att eftersom du hade frågat mig så tydligt så ska jag fundera. Och då, när jag väl började tänka så finns det ju massa saker som jag längtar efter. Och då blev jag påmind om att det är en väldigt bra drivkraft. Mm. Så ni som känner så här hopplöshet och läs för det första Emelies bok. Mm. Men och sen gör ett litet jobb med vad längtar du efter?
Ja.
Alltså fundera på det. För det blir väldigt positivt. Det jag kom fram till då var ju dels massa sådana här saker som gör att det hjälper mig att fortsätta med podden. Alltså jag längtar efter ett... liksom jämställt samhälle där fertilitet är någonting som alla kan. Mm. Alla män och kvinnor förstår hur den kvinnliga kroppen funkar.
Mm.
Det är liksom längtar jag ihjäl mig efter. Helt knäppt, men det gör jag. Jag liksom längtar efter att sexualundervisningen ska innefatta fertilitet. Jag längtar tills behovet av donatorer är fyllt. Och liksom jag längtar tills den dagen som alla som längtar får den hjälpen de behöver. Ni hör hur man kan gå igång med liksom vad man längtar efter. Och allt det där gör ju så här att jag springer till nästa poddavsnitt och inte tycker att det är jobbigt. Liksom. Och sen för min egen del så när jag då tänkte så här, men jag längtar ju inte efter någonting. Och sen började jag tänka, jag längtar efter sol.
Ja.
Jag längtar efter havet. Jag är alltid på vintern, det kan du säkert känna igen.
Ja,
som bor på typ Sveriges finaste plats vad gäller havet. Ja. Jag längtar efter liksom åka skidor, allt där. Och direkt drog det igång, ringde en kompis, bokade upp vad vi skulle göra. Alltså det blir ju så positivt.
Ja. Och jag tänker att det också är, alltså, även om någonstans, alltså min bok heter ju Längtansresan och någonstans är det ju, handlar det ju om att det faktiskt är längtan efter barn som någonstans är den här starka drivkraften under alla de här åren. Men jag tänker också att det är bra att fundera över vad man längtar efter utöver det liksom.
Mm. Exakt.
Ja.
Så vad alltså, längtar du efter nu, Emily?
Ja, nu längtar jag ju förstås efter att allting ska gå bra med graviditeten och att det ska komma ut två friska barn. Och, men sen har vi börjat fundera på boende och sådana där saker också. Och jag längtar ju efter att vara ännu mer vid havet. Så vi har ju funderat på att flytta mer permanent till vårt hus. Ljungskile då.
Det kan jag verkligen förstå. Alltså.
Men sen är det mycket saker som man försakar under hela den här processen också som jag kan känna att jag liksom längtar efter och liksom, som jag väl har börjat göra lite mer nu, men att umgås med vänner på ett annat sätt. Liksom. Mm. Och det är rätt att tappa det under allt man håller på med när man inte orkar liksom, riktigt hålla tag i sina relationer. Och, ja.
Det är väldigt sant.
Ja.
Relationerna förändras ju också ganska mycket när man blir förälder, upplever jag.
Ja.
Både liksom med sorg för att vissa försvinner och man väljer bort vissa också. Ja. Men också med otrolig glädje för att det kommer in en massa nya.
Nej, men jag tror på slutet då när vi någonstans började landa i att det kanske inte skulle bli några barn då. Då var det också väldigt viktigt att fundera på vad jag längtade efter mer än barn. Liksom.
Ja. Man skulle ju lika gärna kunna börja dagen med vad längtar jag efter? Ja. Vad vill jag få ut av den här dagen?
Mm. Ja, för längtan är en väldigt stark
drivkraft. Ja, otroligt stark. Ja. Jag tycker det, alltså, namnet Längtansresan, det är ju så klockrent. Ja. Alltså. För det första vill jag säga då att den här boken, Emelies bok, Längtansresan, den kan man ju köpa var som helst där man köper böcker.
Ja, det är kanske lite svårare att hitta den i fysiska bokhandeln, men på nätet finns den överallt.
Överallt. Mm. Och det är ju en otroligt bra julklapp till sig själv. Mm. Och också tycker jag till nära och kära, för den är ju skriven på ett sätt så att om man är anhörig... Anhörig låter så knäpp, fast det är ju det.
Ja, men eller kollega eller vän eller liksom, jag har ju många, alltså många av mina kollegor som har läst boken som har sagt att ja, men de hade ju förstått att det hade varit tufft för mig innan, men inte hur tufft.
Nej,
liksom.
Exakt.
Och det, så det tror jag, köp den till din mamma eller
precis,
syster eller
exakt. Och jag måste säga,
kompis.
Liksom de mejlen jag får en del mejl från anhöriga faktiskt, i framförallt mammor, som bara är så här, och jag hade inte kunnat ge det stödet som jag nu ger om det inte vore för din podd. Så är det ju med boken också.
Ja.
Det här är också något som ligger mig varmt om hjärtat just nu, för jag skulle vilja att det är ett av temana nästa år.
Mm.
Att jag har en hel månad med anhöriga här.
Fint.
Och helst också ihop med den som längtar.
Mm.
Alltså just för att ha så här diskussion. Hur kan man vara ett bästa stöd?
Ja.
För det är klart att vi i communityn av barnlängtare, vi kan ju hålla på och prata om det här och vrida och vända på det. Men vi behöver ju också nå ut till dem som står bredvid.
Ja.
Och det gör ju din bok jättebra.
Mm.
Och sen ska vi då säga att Emily bloggar på 1177.se. Västra Götaland, typ.
Ja.
Eller
liksom. Om man söker på 1177 och Längtansresan så
kommer
man
upp
bloggen. Så där bloggar jag ju om ofrivillig barnlöshet under 3 månader.
Så bra.
Mm. Ja, framförallt om liksom, inte så mycket om processen utan mer om känslorna kring barnlösheten.
Det tycker jag ni ska gå in och läsa. Svarar du på frågor där?
Ja, det gör
jag. Då tycker jag passa på att ta möjligheten att fråga Emily om ni tänker på något särskilt efter att ha lyssnat på det här. Du, Emily, vad vill du säga till... lyssnarna.
Som slutord.
Ja, exakt.
ja, alltså att det man ska ta med sig framförallt är ju det här som vi var inne på, att vara snäll mot sig själv. Och att känna att alla känslor är okej och naturliga. Det är ingenting som är fel. Liksom.
Nej, så sant.
Ja.
Finns ingen rätt och fel.
Nej, utan det blir bara värre om man känner liksom skuldkänslor över att man, och både över allt man inte har gjort. Man kan inte testa allt.
Nej.
Men också
och liksom att det är orättvist. Det är inget man har gjort som gör att man har sämre ägg eller immunförsvar eller dålig slemhinna eller vad man nu har för konsekvenser som gör att det är svårt att bli gravid.
Det brukar bara du säga så bra det här med om man har dålig syn så behöver man glasögon.
Visst är det bra? Liksom. Det är min syrra som har
sagt det. Det har ju till och med mig i boken också.
Jag har det? Gud, det har jag missat. Jag ska läsa boken noggrant i jul. Man kan säga att jag har snabbläst den för att vi skulle få till det här. Men för er som inte har hört innan då, det har ni ju, men så är det vissa har dåliga ögon, behöver glasögon, vissa har dålig hörsel, behöver hörapparat och vissa har dåliga ägg eller slemhinna, eller livmoder kanske vi ska vara tydliga med och behöver hjälp med det. Det är inte någonting man har gjort för att hamna där, utan det är helt enkelt orättvist. Sen vill jag bara ett litet sista tips, så är det så att jag har fått möjligheten att hålla föreläsningar på nätet. Och det ska jag göra ikväll. Så att gå in och kolla på Jävla Barns Instagram, så om ni vill ha en biljett till det. Och gör gärna det, för det kommer göra att jag får möjligheten att ha de här föreläsningarna under hela 2020. Och då kommer jag kunna ha dem på lite mer specifika ämnen och så. Så att ni som gillar podden, gå gärna på den här föreläsningen som ni då kan gå på hemma framför datorn. Så skönt. Emily, tack snälla för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma hit. Det var väldigt roligt.
Klart. Och jag vill skicka med mig till lyssnarna, förutom att ni ska köpa Emilys bok, väldigt viktigt att ni gör det, att ni då ska ta med det här med att fundera på vad ni längtar efter. Både i barnlängtan men även i livet i stort. Tack för idag.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.